Hej allihopa! Joa Berglund heter jag och jobbar som jämställdhets- och välfärdspolitisk utredare på LO här mitt över gatan. Och jag har fått äran att inviga den här seminarieserien idag om hembiträdesveckan. Och det är faktiskt fantastiskt roligt. Jag har verkligen gått omkring och myst över att äntligen få med om hembiträdesveckan. Under veckan så kommer det alltså ges 4 olika seminarier som på olika sätt är pusselbitar i frågan om vad det handlar om att arbeta i någon annans hem. Vad är det för typ av yrke och under vilka villkor? Ur ett LO-perspektiv så är det ju oerhört viktigt att faktiskt lyfta fram hushållsarbetarnas historia och också villkor då och nu. För hembiträdet är ju en typ av arbetare som inte riktigt har passat in i den bild som vi har av vad en arbetare är. Och på det viset inte kommit fram på samma sätt som andra grupper. Men gruppen har ju alltid funnits i mer eller mindre stor utsträckning, i mer eller mindre välreglerade former och anställningsvillkor. Och idag är ju villkoren för hushållsarbetarna och effekterna av en växande tjänst- och servicesektor i hemmen mer aktuell än någonsin. Så varför har hembiträdet varit så osynligt som man ändå kan säga att det har varit i LO-skrivning, LO-historien, LOs historieskrivning? Alltså för det första man kan säga att det handlar om flera olika saker. För det första så handlar det om arbetsförhållandena i sig, alltså möjligheten och, att organisera. Det handlar om ensamarbete, man jobbar i någon annans hem. Den här gemenskapen, arbetargemenskapen och kollektivet, det uppstår inte. Och de typen av arbetsförhållanden har liksom fallit ur de fackliga traditionerna och strategierna för att organisera. De har inte riktigt till på samma sätt. För andra, så, och som också kopplas, så handlar det om typen av anställningar. Ofta ganska oklara anställningsvillkor. Det är ett enskilt arbete. Det är ett arbete som på mycket har byggt på tillit och personliga relationer till den enskilda arbetsgivaren. Och det har ju också varit en arbetsmarknad med mycket svart arbete. Oklara anställningsvillkor. En tredje sak som jag tror är också väldigt viktig. Det handlar om vad för typ av arbete är det här. Det här är ju ett typiskt kvinnligt arbete. Någonting som inte kan ses som ett riktigt arbetaryrke. Du har kopplats till de traditionellt kvinnliga sysslor som man krasst skulle kunna säga är okvalificerat, obetalt och osynligt. Och samtidigt som det är oumbärligt. Så vi har väl kanske levt i Sverige i föreställningen om det här med hembiträden och hushållsarbetare i de enskilda hemmen, att det har varit en överspelad period. Men vi ser ju idag att vi har ökat, alltså tjänste- och servicesektorn som utförs i hemmen har ökat. Dels mycket på grund av politiska ambitioner och politiska beslut och skattereduktioner med RUT-avdraget som faktiskt har ökat efterfrågan och gjort det möjligt. Men vi ser ju också generellt globalt att det finns en utveckling mot global migrerande arbetskraft som till stor del arbetar inom hushållssektorn, domestic workers. Så för LO, de förbund som organiserar hushållsarbetare, det handlar om kommunal bland annat, det handlar om fastighet, så är det här väldigt viktigt att uppmärksamma vad som sker inom den här sektorn. För det första så handlar det om hur ser villkoren ut för de som arbetar. Finns det kollektivavtal? Hur ser anställningsförhållandena ut? Finns det en god arbetsmiljö? Att verkligen synliggöra det här arbetet som annars lätt kan vara otydligt. Men det handlar också om på ett lite bredare plan att sätta in framväxten av den här sektorn, alltså marknadifieringen och privatiseringen av omsorgs- och hushållsarbete i en bredare välfärdspolitisk kontext. Vad är det? Vad får det för konsekvenser ur ett genus- och ett jämställdhetsperspektiv? Vad får det för konsekvenser ur ett klassperspektiv? Och hur ska vi se på den etnifiering som sker inom, eller som finns inom det här yrkesområdet, de här branscherna? Så det här är frågor som vi är oerhört måna om att följa och arbeta för. Och jag tillsammans med er är väldigt glad över att få lyssna till Anna Gavanas föreläsning. Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack för att ni har kommit hit. Jag kanske ska presentera mig. Jag heter Anna Gavanas och är socialantropolog. Och jobbar för närvarande vid Institutet för framtidsstudier. Där kommer sluta nu till årsskiftet. Och min bakgrund i just det här fältet som vi pratar om under hembiträdesveckan är att jag har tidigare gjort en studie om hushållstjänster i Madrid, London och Stockholm under 2004 och 2005. Där jag har intervjuat då både de som erbjuder och de som köper såna här tjänster och olika aktörer och organisationer där runt omkring. Och sen så har jag förra året skrivit den här rapporten Vem städar folkhemmet? Som handlar om hushållstjänster i Stockholm från hushållstjänstarbetars perspektiv. Och främst med fokus på den informella delen av hushållstjänstmarknaden. Och den här kommer komma på svenska, ett kapitel i en bok om utanförskap som kommer ut i början av december och som presenteras på Rinkebys Folkets hus den 7 december i regi av Framtidsfokus. Men i den här tidigare rapporten då så kom jag in på frågor om hur de svarta och vita delarna av hushållstjänstmarknaden, hur de samverkar och organiseras via mellanhänder utifrån de intervjuer jag hade gjort då. Och också frågor om utpressning och sexuella trakasserier som framkom, som togs upp under intervjuerna. Som en del av förhandlingar bland aktörerna i den här sektorn. Och sen så också kom jag in lite på skattereduktioner och vilken inverkan, vilken erfarenhet som de här intervjupersonerna pratade med för den här studien, vad de uppfattade, vilka konsekvenser det fick för dem. Och då framkom det att det berodde mycket på vilken position och vilka möjligheter de hade att få tillträde till den vita delen av marknaden. Men det kan ni läsa om i den här tidigare. Sen har jag också tidigare skrivit ett kapitel i den här boken Arbete som kom ut för några månader sedan, redigerad av Paolo Molinari och Rebecca Selberg, där med fokus på äldreomsorgen och privatisering av äldreomsorgen. Jag har intervjuat både utförare av hushållstjänster och hemtjänst i äldreomsorgen och också äldre om deras olika villkor och förutsättningar och få den de tjänster och den omsorg som de efterfrågar. Och just äldre som kunder och som aktörer på informella marknader också. Det är en väldigt stor grupp som efterfrågar just de här hushållstjänsterna då. Men den nya rapporten som jag ska prata om idag, den heter då Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Det är från ett citat från en av de telefonintervjuer om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstmarknaden. Och den tar då avstånd ifrån den här tidigare forskningen som jag har gjort. Den kan laddas ner gratis på vår hemsida då, på framtidsstudier. Och de frågeställningarna då, som jag kommer in på här. Då, det är så att jag då har gjort en enkätstudie som vänder sig till personalansvariga företagare över hela landet. Och mina frågeställningar för den här enkätstudien är då hur enligt de här företagarna har hushållstjänstmarknaden utvecklats och hur har arbetsvillkor och förutsättningar för formellt reglerat arbete utvecklats sedan skattereduktionen som infördes 2007. Och sen så ställer jag också frågor kring vilken utveckling upplever och observerar företagare i konkurrensen från informella aktörer sedan skattereduktionen. Och det materialet som jag då har skrivit rapporten på, jag skickade ut 286 enkäter via ett urval som Statistiska centralbyrån gjorde från sitt företagsregister. Och jag fick 67 svar. Så det är de svaren då som den här rapporten baserar sig på. Sen så har jag också gjort 12 uppföljningsintervjuer på telefon med företagare som uppger att jag får tillåtelse att ringa upp dem. Och så har jag också gjort 10 pilotenkäter med större och mer etablerade företag via en branschorganisation. Man kan väl säga att man ser på bortfallet då, så är det väldigt svårt att renodla just företag som ägnar sig åt hemstädning, för att i registren, företagsregisterna, så är det upplandat mellan olika typer av städning. Kontorsstädning, företagsstädning och byggstädning och så vidare, som är i samma register då. Så att de som inte svarar på enkätet kan vara sådana som helt enkelt inte är verksamma inom hemstädning och därför inte tycker att frågorna angår dem, eller att man heller inte är, som företag är verksam. Men jag kan inte se några systematiska skillnader mellan de som svarat och de som inte har svarat. Men de områden då som den här enkätundersökningen belyser är då för det första då sammansättning av anställda, företagare och kundgrupper. Och sen kunders beteenden och önskemål enligt de här personalansvariga företagarna. Och utveckling av arbetsvillkor i sektorn också enligt de här företagarna. Och upplevda effekter av skattereduktionen. Och också upplevd utveckling bland informella aktörer eller den svarta marknaden då. Och då de här svaren då som kom in. Det som jag kan utläsa då och diskutera utifrån dem är att när det gäller sammansättningen då av anställda och företag och kundgrupper och så vidare, så motsvarar det andra rapporter som har kommit från bland annat Skatteverket och Almega och Statistiska centralbyrån, att det finns då en överrepresentation av kvinnlig utlandsfödd arbetskraft bland anställda, och det finns en låg andel heltidsanställda, och det finns också stora löneskillnader inom sektorn. Och har försökt att pröva det här, de här olika lönerna som de rapporterar då i genomsnitt mot olika grupper av till exempel anställda, och det enda som det är utslag på är åldersfördelning, att lönen ökar med åldern i den här sektorn. Åldern på den anställda. Och när det gäller proportioner av kundgrupper så motsvarar det också de rapporter som har kommit ifrån Skatteverket och Statistiska centralbyrån, att det är barnfamiljer och äldre som är de största kundgrupperna i den här sektorn som köper de här hushållstjänsterna. Och frågade också vad man prioriterar när man väljer vem som ska utföra hushållstjänster hos en som kund. Frågade vi då företagarna. Och den högsta prioriteten var förtroende. Att man hade förtroende för företaget i sig. Det andra som kunderna värderar enligt företagarna var prisvärdhet på andra plats. På tredje plats kom flexibilitet. På fjärde plats punktlighet. På femte plats personalens egenskaper. Och på sjätte plats kunskaper i svenska. Vi frågade också företagare om de hade fått några klagomål från anställda angående kunders önskemål och beteenden. Och det hade 57% fått av dem som svarade. Och de här klagomålen gällde främst tidspress och krav på från kunder då att arbeta extra gratis. Alltså mer då än vad kunden var villig att betala för. Så det var det som var det största problemet man fick då, som anställda klagade på när det gällde kunders krav och önskemål. Det kom alltså inte fram någonting om sexuella trakasserier som gjorde den här. Utan bland de här personalansvariga på företagen, och vita företagen, så hade man främst hört om just problem med tidspress från anställda då. Sen någonting annat då som man kan diskutera från svaren är just att vikten av förtroende då, vad det betyder, och också vikten av sociala nätverk. Hur viktigt det är och hur avgörande det är både för hur företag rekryterar sin personal men också hur kunder väljer sina hushållstjänstarbetare eller de företagen som ska utföra de här tjänsterna. Att personliga rekommendationer är väldigt viktigt som man då får via sina sociala nätverk. Och det är ju någonting som också framkommer i den här rapporten, att det är väldigt viktigt för hur sektorn organiseras. Så nu kan vi säga att det både är på den vita och på den svarta sidan. Det är intressant att se vad det innebär också för den segmentering som jag diskuterar i slutdiskussionen då. Och sen för det fjärde då, när man ställde frågor om arbetsvillkor, så enligt företagarna så ser de en mycket positiv utveckling av arbetsvillkor när det gäller löner och möjligheter till kompetensutveckling och också chanser till social inkludering, alltså chanser för personer som tidigare haft svårt att få anställning tillträde till reguljärt arbete. Att de här företagen menar då att det har i och med att den här marknaden har expanderat så pass mycket, så har det inneburit fler möjligheter för folk att komma ut i reguljärt arbete. Men arbetstid, det var ingenting som de ansåg hade utvecklats positivt. Överlag är de också väldigt positiva till skattereduktionerna i den här rapporten som vi just kom ut med. Det är ju kanske någonting som man kan vänta sig också av företagare, eftersom de är avsedda att gynna företagsamhet, om man säger så. Men sen då, när man ställde frågor om utvecklingen i konkurrensen från informella aktörer, så var det lite intressant att se att det var en väldigt motsägelsefulla svar som vi fick. Man kan säga att 52% såg en generellt sett en minskning av den svarta marknaden. Enligt deras uppfattning så hade den svarta marknaden minskat enligt 52% av de här som svarade på de här enkäterna. Men 53% hade faktisk erfarenhet av konkurrens från den svarta marknaden. Så att det är ganska motsägelsefullt om man tittar också. Jag har ställt flera olika frågor om olika typer av konkurrens från informella aktörer, som till exempel utlandsföretag som kringgår svenska kollektivavtal, eller att kunder försöker betala svart, olika former av sätt att komma åt det här med just vad som händer i den svarta konkurrensen. Men att man tittar då på de här svaren, så har då 53% av de som svarar haft faktisk erfarenhet av informell konkurrens. Om man då försöker se, har de haft den här erfarenheten innan eller efter skatteavdragen, är intressant att se då. Och då kan man säga att av de som grundades efter 2007, så har 43,5% haft faktiska erfarenheter av informell konkurrens. Så att då kan man ju konstatera att det här, den svarta konkurrensen har ju inte försvunnit, utan den finns ju fortsatt i olika former. Vi har inte ställt frågorna så att man kan se när de upplevde den här konkurrensen. Så man vet ju inte hur många bland dem som startades innan 2007 som har upplevt konkurrens från informella aktörer efter 2007, om man säger så. Lite bakläxa där för att göra annorlunda nästa gång. Det som är intressant att diskutera då är ju att man faktiskt inte kan se ett självklart samband mellan den upplevda minskningen då bland de här företagarna av informella aktörer och den faktiska expansionen av den vita, informella hushållstjänstsektorn och den fortsatta informella konkurrensen. Så det problematiserar ju lite den här bilden som man fått till exempel av Skatteverkets senaste rapport, att enligt Skatteverkets senaste rapport De konstaterar ju då att den svarta marknaden är på väg ut och att den ska ersättas av en vit, vilket var ett av syftena med de här skattereduktionerna. Men när man tittar då på deras siffror så ser man ju att 65% av de som av de här rutkunderna som har gjort utavdrag, de har inte köpt sådana här tjänster varken svart eller vitt tidigare. Så de kommer ifrån en obetald, kan man säga, marknad. Det är ju inte ens, det är ingen marknad. De har själva utfört det här utan betalning innan de innan de ansåg att de ville prioritera eller att de behövde den här tjänsten då. En fjärdedel av de som har gjort utavdrag enligt den här Skatteverkets rapport som kom för några månader sedan har tidigare köpt de här tjänsterna vitt. Men bara 6% anger att de har köpt de här tjänsterna svart innan. Så det är intressant att se just vad det är som sker här och vad sambanden är. Och det vet vi inte ännu heller. Det är en väldigt snabbt växande marknad. Och det ska bli intressant att diskutera just. Och också det som jag då kommer fram till i slutdiskussionen är då att snarare än att man ser den här enkla bilden av att det finns en svart och en vit marknad och att man kan särskilja dem, vilket man ju inte kan, det framkom ju redan i den här rapporten. Det finns ju en samverkan också mellan den svarta och den vita delen av marknaden. Men att då, till skillnad ifrån då att en vit marknad ersätter en svart, så ser vi istället en segmentering där det ingår både då helt vita och helt svarta aktörer och alla möjliga konstellationer däremellan. Till exempel att man arbetar svart för vita företag, att man arbetar omväxlande svart och vitt. Man kanske arbetar extra på helgerna. Det finns också kunder som växlar mellan och köpa både svart och vitt eller kombinera det. Så vi ser då en segmentering och det finns också skillnader i villkoren inom, inte bara mellan svarta och vita aktörer, men också inom den vita sektorn finns det skillnader i villkoren bland företag. Till exempel mellan etablerade storföretag och oetablerade egenföretag. Så finns det skillnader i just rättsliga situationer, anställdas positioner, arbetsvillkor och möjligheten att tacka nej till att hantera besvärliga kunder med tanke på konkurrensen och möjligheten att få ihop tillräckligt med arbete för att gå runt. Och så vi ser då ett spektrum av formella och informella aktörer och alla möjliga kombinationer däremellan. Bland då utförare, men också bland kunder. Och det här är intressant att titta vidare på också. Att när det gäller kunders beteenden så finns det då kunder enligt Skatteverkets senaste rapport som, jag tror det är 11%, som alltid skulle välja det alternativ som var billigast oavsett om det var svart eller vitt. Och det finns också, framkommer i den här rapporten, att det finns kunder som är konjunkturokänsliga, som en intervjuperson uttryckte det. Men det finns också kunder som bara vill ha det billigaste och som helst betalar svart. Och det är intressant att titta på, för det är, man har inte riktigt problematiserat den här kategorin. Man har tittat på att det finns då kanske olika grupper av kunder. Att det finns barnfamiljer, det finns äldre, det finns ensamstående, det finns par utan barn och så vidare. Det här är kundgrupper som man ser då. Och sen så har man också diskuterat inkomstskillnader mellan kunder. Och då ser man ju att bland låglönegrupper är det väldigt ovanligt att man köper såna här tjänster. De flesta som gör såna här utavdrag, det är höginkomsttagare eller medelklassen hittills. Det är det man diskuterar. Men man har inte diskuterat egentligen just, gå in på just hur kunder beter sig också oavsett hur sin inkomst, hur man prioriterar, hur man väljer att agera på den här marknaden, hur man ser på den här tjänsten, hur man relaterar till de som utför den här tjänsten och så vidare. Och det finns då olika preferenser och krav bland olika kundgrupper som inte bara har med deras inkomst att göra. Så det är någonting som också skulle vara intressant att titta vidare på. Och sen då kan man ju diskutera överhuvudtaget den här branschen då. Hur långt kan man egentligen formalisera den här sektorn? Oavsett hur man gör, eftersom det är ju en väldigt svår reglerad bransch som Joa var inne på tidigare, just det här att det är en tjänst, alltså arbetsplatsen utgörs ju av privata hem där det inte finns samma möjligheter till insyn och kontroll. Så är det ju, även om det kanske finns sätt att arbeta med det. Så det är en väldigt svår reglerad bransch. Och då kan man ju fråga hur man än gör, hur långt kan man då formalisera den här sektorn? Och speciellt då om man ser liksom en segmentering där det faktiskt finns en efterfrågan för svarta tjänster i sig. Och också kvarstår folk som av olika anledningar inte har möjlighet till tillträde till trygga heltidsanställningar på den vita marknaden. Så att, det är också intressant att diskutera, man tänker på just efterfrågan till de här tjänsterna finns ju nu i Sverige i en väldigt stor omfattning. Men bara givet att det är tillräckligt billigt. Alltså den här efterfrågan finns ju inte om man skulle behöva köpa de här tjänsterna till deras egentliga marknadspris. Där det då skulle ingå skatter och sociala avgifter och så vidare. Så att det är lite intressant att titta på just hur den här efterfrågan och det här behovet ser ut. Och hur det ändras, och också hur acceptansen ändras för att man köper sådana här tjänster. Och att ens grannar gör det. Och acceptansen att man köper svart eller vitt och så vidare. Det är ju någonting som förändras hela tiden. Och det är verkligen en extremt priskänslig bransch, och det här behovet eller den här efterfrågan är extremt elastisk. Är det inte så att man kan köpa den här tjänsten till rätt pris, så väljer man och andra arrangemang, man kanske utför de här tjänsterna själv obetalt, eller man kanske köper dem svart då. Så det var väl det som diskussionen utmynnade i då. Men jag ser fram emot att höra era kommentarer och frågor och så vidare.
Jättetack Anna. Jag heter Silke Neuntinger. Jag är ansvarig för seminarier här på ARAB, och jag tänkte hålla lite i diskussionen. De här ska vi snart gå över till. Men vi stannar här lite. Så ni har säkert frågor till Anna, och jag skulle föreslå att ni får gärna räcka upp handen, och sen när det är er tur att ni presenterar er så att vi vet vilka vi är. Ja, du börjar.
Jag heter Irena Arell och bor ute i Täby. Jag tyckte det var ett väldigt litet material. Hur små material får man hantera? Du sa att det blev bara 67 svarande och 286 utsända. Och sen hade du 12 telefonintervjuer och 10 djupintervjuer med företagare. Sen har du talat om 57% av det här. Är det 57% av 10 då? Det kan vara högst 6 individer. Det är ungefär som när man pratar hemma.
Så nej, inte av 10, utan någon 67 då.
Låt?
Av de 67 då.
Ja, jag tycker i alla fall att det är väldigt litet material.
Ja. Ja, som när man gör då enkätundersökningar, så gör man ju ett slumpmässigt urval som man då. Det som är, kan man säga, viktigt är just att avgöra om det här är representativt eller inte. Kanske inte just hur ett exakta liksom antalet svar man har. Så att det är det som jag har jobbat med. Men att anledningen till att det inte är en större, att man inte har då gått ut till kanske. Ja, av de här, jag gjorde ett urval via SCB då, till bland företag som hade minst en anställd, och det var 2500 någonting företag då i deras register. Av det, dels gjorde de ett urval på 400 som jag sen skalade ner, för jag valde bort dem som inte hade just med hemstäd att göra, och skalade bort det till då drygt 200, och där så svarade då 67, och det finns ju då olika anledningar till det som jag diskuterar i bortfallsanalysen. Men att anledningen till att jag inte då gick ut till exempel till alla de här 2500 någonting, det är ju för att jag helt enkelt inte haft den budgeten. Så jag har ju arbetat då på Institut för framtidsstudier och började med den här enkäten i våras. Och man kan ju betala SCB för att göra det här till alla i deras register. Men det kostar jättemycket och vi hade inte den budgeten. Men jag är säker på att det finns folk som kommer att göra studier framöver som kanske har den möjligheten och den budgeten.
Morgontidningarna hade det ju. Vi har inte haft något, säger Anna. Vad heter du? Anna Davanas.
Ja, de har inte gjort någon... Alltså
de har inte intervjuat dig.
Jo, men de har ju inte...
Det var i tidningen i morse.
I Metro var det, men de har ju inte gjort en undersökning själva. De här
nej, de refererade din.
Ja, just det. Så det
är på gång.
Där jag har ju inte de möjligheterna själv att göra någon större studie, men som sagt, jag är säker på att det finns ett jättestort intresse för det här.
Jag bara menar att det var uppslaget som anmärkningsvärt. Mm.
Ja, då har jag nu tre på listan. Nu måste jag börja skriva. Vi börjar här med dig.
Ja, Pärlan, och jag jobbar bland annat här med Silke just nu, med bemanningsföretag. Och sen annars är jag busschaufför till vardags här ute i stan. Jag tänkte på det liksom, för att vi har ju just definitionen, jag vet inte, det kanske är mer en fråga till LO då ännu mer. Men det är ju det här hemtjänst, personliga assistenter, och sen RUT, eller pigorna då, eller man ska kalla dem hemstädarna. De har ju samma problematik egentligen allihopa. Och personliga assistenter har ju funnits lite längre än vad RUT har funnits. Mm. Så där har man ju börjat komma fram till saker och ting. Nu vet jag att det kommer en motion bland annat just om det. Nu har man ju sett hur kommunala företag har jobbat ihop sig. Och se hur de har fungerat och att det fungerar. Men privata företag har varit ett stort problem även inom den här sektorn. Man borde kunna ta mycket kunskap från de som har varit i den, in i det här. Jag vet inte om jag är tydlig här, för jag kanske pratar.
Får jag bara göra en reflektion? Bara just att, men jag kan tänka mig att
Vi har hemtjänst och vi har den här.
Det har ju funnits arbete som har utförts i hemmen hos andra. Men då har det ju, som det har sett ut nu, så har det varit
offentligt finansierat ändå under den liksom, organisationen. Det har funnits en annan arbetsgivare, så att säga.
Men jag tänker den yrkesgrupp som har...
Alltså det beror på vad man vill titta på.
Men den som har mer liksom, liknande... frågar om, liksom, vi pratar om arbetsmiljö och anställningsvillkor och sådana saker, då är det ju persessarna, ja, men det beror på vad man vill
titta på.
Jag tror det finns en intressant jämförelse att göra där. Alltså samma problematik, och se hur de hanterar problem. De är ju under samma.
Men jämför hemtjänsten och hushållstjänster?
Eller personliga assistenternas arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Det var väldigt intressant att jämföra.
De har ju samma, just det här att jobba gratis, utföra mer än vad man ska
göra. Och samtidigt
göra.
Som köparna ser väldigt olika ut. Det är en annan typ av
och att betalas också ur olika fickor, om man säger så.
Ja, precis. Precis. Men det är ju i alla fall yrkesgrupper som...
Och där har ju personliga assistenter kommit mycket längre än vad RUT har gjort. Så de kommer ju kanske förhoppningsvis komma in i samma fas som de är på väg in i nu.
Ja, organisera sig.
Ja, organisera sig. Det är ett problem med organisationen.
Det vore jätteintressant att jämföra dem också. För att just med tanke på att finansieringen ser olika ut. Och sen också det här behovet och behovsprövningen är ju helt olika. Och också se också hur utvecklingen... i hur man ja, hur man liksom från statlig sätt liksom hur man organiserar också liksom olika marknadslösningar som kommer nu och ökad privatisering och av de här typerna av tjänsterna som tidigare har varit i statlig regi då. Och vad som händer i de skiftena. Ja, det var jätteintressant att titta vidare på. Det tror jag också kommer, alltså det har ju varit en sån stor diskussion med till exempel med äldreomsorgen. Jag tror att det kommer att komma mer och mer. Märta Sebehejo och de här på institutionen för socialt arbete. De har ju väldigt mycket forskning om personliga assistenter och äldreomsorgen. Även om jag inte känner till någon studie som har liksom, i en och samma studie jämfört liksom arbetsvillkoren bland de tre yrkesgrupperna.
Så det är tre olika utvecklingsfaser som man är i. Så
ja, då är det Karin. Fast du kanske kan säga ändå.
Karin Karlsson heter jag. Är doktorand i historia på Stockholms universitet.
Hej! Då kan du berätta om de här, för att det fanns ju i statlig regi de här tidigare,
ja.
Som ersatte husmor, som du skriver om i den här.
Jag skriver på en avhandling om hemvårdarinnor och den sociala hemhjälpen.
Just det, är de här.
Nej, men det var ett försök från staten faktiskt att hantera hembiträdesproblemet bland annat. Det fanns massa andra problem man försökte lösa genom det här.
Var det på 40-talet?
Ja, det började 43. Eller 43 kom en förändring för 4 var det igång. Liksom. Och det var just att hantera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Fixa schyssta löner och säkra. Men trots att staten gick in och subventionerade lön och utbildning så var det svårt att få tag på kvinnor som ville arbeta. Så här, framförallt när arbetsmarknaden öppnades. Så jag tycker att arbetsvillkoren som du pratade om, jag blir så här, jag dreglar. Ja, men det var kort. Men jag är i slutskrivningsfasen faktiskt. Så den, om ett år ska jag öppna innehållet. Men det var inte, först tänkte jag med personliga assistenter faktiskt. Det finns en kvinna i Örebro som heter Katarina Kallman som jag vet har varit inne på det här. Om just arbetsvillkoren för den här arbetsgruppen. Mm. Så jag vet inte hur långt hon har kommit med just det. Men det, Katarina Kallman kan
ta med det. Ja, hon har ju skrivit om au pairer också. Hon är ju jurist. Hon har massor med projekt på gång och nu ska hon titta på arbetsmigration också.
Kanske släppte personliga assistenter.
Jag har inte sett något som hon har skrivit om det. Men det var jättekul att... För när du frågar om det där så kom jag att tänka på din studie i den här boken. Vad heter den nu igen? Med Lise Widding Isaksen.
Global Work.
Global
Work.
Nej, det är Global Work, där du skriver om de här. Ja, för det är faktiskt en jämförelse man kan göra kanske just det historiskt då. Att vad händer då? Liksom,
tar avstamp
faktiskt
från dagens debatt. Ja. Att det är hur försöker man lösa det?
Ja, för det har ju faktiskt funnits.
Men nu var det min fråga till dig. Måste jag, för det var just arbetsvillkoren som gör att de hade förbättrats. Det är ju intressant i sig genom en sån här skatte, genom den här typen av statlig liksom inblandning så. Och jag tänker att det skulle jag gärna vilja höra lite mer om det, på vilket sätt liksom. Men sen också tänker jag på de här jag tänker mig att det är många som också är företagare själva, och att vara anställd då på företag i relation till de som har egna företag och är ensamma liksom. Förstår du hur jag... Och att arbetsvillkoren då också, det är något som jag funderar på själv. Om det är någonting som du har... Mm. Men nu hade du stora företag, tror jag, i din undersökning.
Nej, utan det var... jag har mest småföretag.
Ja.
Över hälften är småföretag, för det är så det ser ut också. Andelen liksom av i olika storlekar. Och det som jag ser, alltså jag diskuterar just skillnader mellan just de som är egenföretagare och som själva då tar risken i och liksom upprättar en relation i förhållande till kunden. Så jämför det då med folk som är anställda på ett företag där då arbetsrätten gäller, där risken delas av anställd och företag, i till exempel om man förlorar en kund. Så att jag diskuterar lite just förutsättningarna för de här olika typerna av bolagsformer och typer av anställningsformer. Men du kan titta i rapporten. Jag använder mig en del av Samuel Engblom också, som har skrivit om just de här olika från ett juridiskt perspektiv. Men sen också då, hur har arbetsvillkoren utvecklats positivt? Så jag har ju då gjort en enkät, så jag har inte kunnat... jag får ju bara liksom svar så här att jag utvecklats avsevärt, jag utvecklats positivt i viss mån, ingen förändring, och nej, utvecklas negativt. Alltså sådana svar får jag, så jag får inga... Jag har inte liksom, de har inte fyllt i liksom med egna ord de flesta exakt hur det har utvecklats i en positiv riktning. Men däremot har jag ställt då delfrågor om löner, möjligheter till kompetensutveckling och möjligheter att välja arbetstider. Och då hade det ju fått positivt utslag på både löneutveckling och möjligheter till kompetensutveckling då. Så att det är den typen av information. Man får ju jobba kanske lite mer kvalitativt för att få de här mer fylliga beskrivningarna av liksom exakt i en vardagssituation, hur har förhållanden och arbetsmiljö förändrats. Och jag är egentligen socialantropolog, så det är egentligen en sån typ av studie som jag gör i vanliga fall. Så ja, jag kan hoppas att jag kan göra det.
Då har jag Lalle där borta i hörnet.
Den förra rapporten var ju väldigt svårt, eftersom då var jag ute och försökte få tag i folk och träffa dem och prata med dem. Då var det lite svårare. Jag får tag på, men här så är det ju då folk, jag har ju ställt frågor, alltså jag försöker komma åt det här genom att, jag tänkte mig så här att jag ställer ju inte frågor till företagen om att de själva skulle kunna ha någon inblandning i liksom svartarbete, det gör jag ju inte, men däremot så ställer jag frågor om deras konkurrenter, och då tänker jag mig att det har de ju faktiskt koll på, eftersom det påverkar ju deras situation som företag. Så de har ju gissningsvis, tänkte jag när jag formulerade den här enkäten, så har de ju då en viss uppfattning om vad de har för konkurrenter. Och då har jag då ställt olika typer av frågor om, ja, har de upplevt konkurrens från informella aktörer, hur många gånger, och så har jag liksom kryssat i antal gånger, och sen också har jag ställt delfrågor om hur, ja, om det, som jag nämnde tidigare, om liksom, de har till exempel konkurrens från utländska företag som kringgår svenska kollektivavtal, och har de kunder som vill att betala svart, har de anställda som har gått över ifrån att jobba svart. Och jag har fått en del kommentarer också faktiskt i kommentarsfälten, om där man har berättat då hur, ja, hur man har liksom upplevt den här konkurrensen. Och då kan det ha handlat om att man helt enkelt har sett en tvivelaktig lönesättning bland konkurrenter. Att liksom, de priserna som konkurrenter tar är alldeles för låga för att rimligtvis kunna vara helt vita då. Så det är sådana svar. Eller att man har liksom vissa aktörer i sitt närområde som tar priser som de inte kan konkurrera med. Eller också att det finns då olika typer av mellanhänder och underleverantörer och så vidare som de har angett då. Och de är anonyma, de här enkäterna. Jag ser ingen anledning att, just, liksom att tro att de skulle ljuga om just de här typen av erfarenheter.
Eller det var ett företag som erkände att jag har svart arbetskraft, så kanske man skulle ställa sig frågan mer då.
Ja, men jag har inte ställt sådana frågor. Jag tror inte att eftersom jag försöker nu som ett komplement till den tidigare rapporten som handlade om den, liksom, mest de svarta delarna av hushållsmarknaden, så vill jag ju belysa då som ett komplement till detta den vita och deras syn på utvecklingen. Men då kan ju de ha då, vissa erfarenheter av konkurrensen, som sagt.
Ja. Då har jag dig här på andra raden.
Mm. Tack. Jag heter Marianne Gustafsson, bor på Lidingö och arbetade själv som hembiträde på 40-talet. Och därför så blev jag väldigt nyfiken och intresserad när jag fick den här inbjudan från AKS. Om jag har fattat dig rätt nu, så hade du inte som uppgift att ta i organisationsfrågan och kollektivavtal. Men det är ju ändå positivt här att sitta och höra att det börjar röra sig lite grann på LO. Det här är ju ändå en arbetargrupp som behöver hanteras och tas hänsyn till och förbättra villkoren för på alla de sätt. För jag tror att det nästan är sämre villkor på många håll i den här branschen än på 40-talet när jag var hembiträdd i en familj, va? Så det blir fortsätter. Vi får kanske, men du har inte tittat på organisation och kollektivavtal alls.
Nej.
Inte i den här.
Nej. Nej. Jag är inte jurist, men Katarina Kallman återigen tror jag att, och Samuel Engblom också tror jag har skrivit en del om just den rättsliga delen av det då. Men du var inte en sån här hembiträde då som Karin diskuterar de här som
hemvårdarinna.
Nej, det är ju en yrkeskategori som räknas som en sån. Hembiträden var pigor och därmed basta.
Okej.
Okay. Fast ni använder ordet uttrycket hembiträde nu för att man är. Men det var ju pigor. Även om det var liksom under bondesamhället som man blev piga, va. Sen så var man hos fina familjer i stan. Jag var i Uppsala.
Var jungfru.
Jag ska säga så här, ni får gärna titta på vår hemsida, för mina kollegor på bibliotekssidan har gjort en fin utredning om just de här begreppen och när de egentligen börjar komma upp. Och där hittar ni också en massa information om hembiträden, pigor och så vidare i skönlitteratur, men också när det gäller forskning. Och det finns bland annat Känna Rinnebladet inskannat för en längre tidsperiod som ni kan läsa där, så att kika på vår hemsida. Det nästa som jag har på min lista är du i svart tröja.
Ja, du, precis. Jag skulle fråga om arbetet och lönen, men nu så har du redan för sig.
Okej. Johan?
Jag funderade på det här du sa när du berättade i din tidigare rapport som jag faktiskt inte har läst nu, som jag absolut vill läsa. Du lyfter upp det här. Då talar man om problem med sexuella trakasserier, men det kommer inte upp där du frågar företagare. Har du någon fundering kring vad det handlar om, så att säga? Varför det är inte synligt ur ett företagarperspektiv då? Alltså,
Jag diskuterade lite det i rapporten här, för jag fick möjlighet att ställa lite följdfrågor om det. Och en sak som det har att göra med är ju att att det finns ju då en mellanhand emellan den som arbetar och kunden, som då sköter själva förhandlingen om tjänsterna. Så att de här företagarna, de personalansvariga, de hälsar ju på hos kunderna och upprättar en lista över vad som ska uträttas och vad som ska ingå och inte ingå innan den här hushållstjänstarbetaren kommer dit. Så att där finns det, och att då också de här hushållstjänstarbetarna har ju möjlighet också att klaga på om det uppstår någonting sånt.
Det är som en skillnad också mellan svart och vita företag, att man är mer utsatt för det inom svarta, på den svarta delen, i den svarta delen av branschen. Det låter ju rimligt.
Om man säger så att, om man tänker sig att, som jag diskuterade i den tidigare rapporten, så det har ju liksom, alltså att man ens kommer på tanken och just ställa sådana krav eller komma med sådana förslag att det ska ingå sexuella tjänster i en tjänst som handlar om någonting helt annat. Det skulle man ju inte kanske komma på om det gällde en annan yrkesgrupp, om det till exempel skedde i offentliga och inte ens privata hem då. Så det har ju lite också med kan man säga, tjänstens organisering att göra i sig, men också att liksom synen på den här yrkesgruppen, men också synen på att vissa kanske av de här arbetena kanske inte har möjlighet att sätta emot. Och det diskuterade jag i den tidigare rapporten. Att man liksom kanske, om man nu skulle komma med sådana förslag, så kanske man skulle kunna gissa sig till att man har större möjligheter och få sådana förslag tillgodosedda om det är någon som inte kan anmäla en hos sin arbetsgivare, som inte har några rättigheter, som var ju diskussioner om just papperslösa liksom, som arbetar i den här sektorn.
Jättekort, upplever i alla fall att de företagarna är medvetna om att det här är någonting som man behöver tydliggöra, att det är liksom ett...
Nej, utan det här frågan med sexuella trakasserier var ju inte någonting som jag frågade om överhuvudtaget innan heller, utan det var någonting som intervjupersoner själva tog upp som de berättade för mig att det var en viktig del av deras arbetsvillkor. Och i också förhandlingar om de skulle få ett arbetstillfälle eller inte. Så kunde de bli bortsållade om de inte gick med på det här, eller de kanske kunde de kanske inte fick något betalt efteråt om de inte gick med på det här, om det framkom liksom vid själva arbetstillfället att det förväntas att det skulle ingå. Så att det uppkom då ur det här, det uppstod ett mönster kan man säga i det intervjumaterialet som jag hade i den tidigare rapporten. Så att, men jag ställde frågor då tidigare, i den tidigare rapporten om arbetsvillkor, hur kom sig man börja arbeta i den här sektorn, vad tänkte man sen, vad har man för erfarenhet och så vidare. Det var sådana frågor jag ställde, och då tog folk upp det här självmant. I enkätfrågorna, då ställde jag heller inte just sådana specifika frågor som skulle leda in på just sexuella trakasserier. Utan det var just, har man haft några klagomål från anställda angående kunders krav och beteenden? Och då var det ingen som tog upp just det. Men sen så kanske man kan tänka sig att det är möjligt att det förekommer, men att man inte säger det till den här personalansvariga kanske heller, om det händer. Att det, ja, men att, så det var så det är så jag har ställt frågorna då.
Jag har tre på listan och jag tror att vi får dra ett streck där för idag, så att alla kan gå tillbaka till sina arbeten som har kommit hit under lunchen. Så har jag dig längst bak där på.
Hej, jag heter Charlotte Bedman. Jag var här av intresse. Jag tyckte själv att reformen här är bedrövlig från kvinnokvällar, men det är en annan fråga. Jag undrar, är det några organisationer, myndigheter som är intresserade av dina undersökningar? Eller är det bara liksom något som kommer att ligga i arkiven? Är det något som kommer att använda det? Det tycker jag är viktigt när man forskar här. Man behöver ingen av det. Det kommer man intresserad av. Det är Socialstyrelsen, Skatteverket och myndighet som hjälper till att dra.
Ens uppgift som forskare, det är ju liksom den här tredje uppgiften också, att liksom föra ut ens resultat. Och just i det här fallet, alltså jag som forskare har ju ägnat mig åt helt andra saker tidigare. Jag har forskat om faderskapspolitik i USA, prostitution i en kartläggning för Socialstyrelsen, musik och DJs i Berlin, Stockholm och London. Men jag har aldrig fått så mycket intresse för någon av min tidiga forskning som jag har fått för den här forskningen faktiskt. Det får jag säga. Och både från myndigheter och från media och politiker faktiskt. Från den förra. Den här vet jag inte eftersom den kom ut i fredags. Så det är svårt att avgöra nu vad folk kommer de att intressera sig för den. Vad kommer de göra av den? Det är lite bortom min kontroll. Men det finns ju överhuvudtaget ett stort intresse för de här. Och att debattera de här frågorna på alla håll och kanter. Så att det kan man väl hoppas att det kommer komma till användning. också den här rapporten då?
Det var en tips också om ett radioprogram som gick på ungefär en månad sedan med Ragnar och Sven Månheim på T1 Konflikt som handlar just om RUT-tjänster, alltså alla dessa kvinnor som jobbar i Näsby Park och Rockeby. Man gick runt i villakvarteren där och försökte prata både med kunderna och de som var hembiträden så att säga. Det var väldigt intressant. Har ni inte lyssnat där så kan ni göra det efter hand. Hon gör ju mycket sociala reportage. Randy Mossigare Norrhej. Och det var på T1 Konflikt ungefär en månad sedan. Jag tror hon hette Resa med Rut eller någonting med Resa och Rut. För det var ju bara invandrarkvinnor som var här på.
Men tack för tipset. Det fanns ju en annan smuts som kom någon serie också i somras av Johanna Langhorst på radion som också är intressant. Där hon också pratade med folk som var ute.
Palla.
Jag tänker bara, är de företagen i sig inte organiserade som skrå, att de har någon certifiering, att det behöver kvalitetssäkra sig genom att ja, vi är med i det här förbund, eller vi är med i den här certifieringen som visar att vi är ett seriöst företag?
Jo, det finns faktiskt. Almega håller på och startar upp den typen av certifiering.
Det borde ju också höja, kanske. Vilket förbund, om de skulle vara ett förbund, de är väl inte kommunala? De är väl...
Det finns ju hem, så hem en del.
Ja. Okej.
Okay. Jag är inte riktigt säker på exakt
vilket förbund de skulle tillhöra, om de skulle tillhöra ett förbund.
Fastighetsorganisera. Det finns de här större företagen som har.
Så det är både kommunal och fastighet. Ja. Det är synd att de är splittrade.
Ja, och så får du.
Jag ville bara be dig att repetera din resonemang som var en kritik mot Skatteverkets slutsats att den svarta sektorn höll på att falla bort i den här sektorn. Du hade något resonemang om underlaget till den slutsatsen.
Så kan man uttrycka det.
Ja, men vad kan du upprätta? Det var någonting med vem kunderna var. En viss procent av kunderna hade aldrig köpt.
Ja, jo, precis.
En viss procent hade köpt svart innan, men bara
enligt Skatteverkets rapport så hade 65% av RUT-kunderna inte köpt de här tjänsterna vare sig vitt eller svart tidigare. Och 6% hade köpt svart och fjärdedel hade köpt vitt tidigare. Så det var det som var Skatteverkets rapport. Och jag kan ju inte komma med några liksom procenttal eller siffror eftersom jag inte kan studera omfattningen av den svarta marknaden utifrån den här. Men man kan ju ändå säga att det har ju inte försvunnit, kan man ju säga, utifrån. Att den svarta konkurrensen har ju inte försvunnit.
Hörrni, jag vet att det finns mer att diskutera, men kom tillbaka imorgon. För imorgon så kommer Lisa Öberg, historiker som har skrivit om hur hembiträderna organiserade sig och varför Socialdemokraterna inte intresserade sig så mycket för den här frågan. Det är också så att ni har fått väldigt god soppa idag, hoppas jag. Och vet ni, det är bland annat Lotta som står här ute. Och det är Percy. Och det är Percy. Och de gör det för AKS, för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Så om ni vill så kan ni bli medlemmar för 150 kronor så får ni AKS årsbok. Så de har faktiskt gått över från att bara producera böcker till att producera väldigt god soppa också. Så jättetack till er där ute som har stått i köket sen i morse. Och så vill jag också tipsa om vår hemsida där ni har adressen på de här bokmärken. Där hittar ni både de här tipsen om vidareläsning men också fler seminarier som vi har här i huset. Och så sist ett jättestort tack till både Joa och Anna för att ni kom. Det var jätteroligt. Tack alla. Men
jag var ju lite oorganiserad här.
Men här kommer en annan hälsning från AKS. Det är en liten skrift som AKS precis har gett ut med anledning av 75 års jubileet av de internationella brigaderna. Och det här handlar om dikter och så vidare som man skrev i den svenska fackföreningsrätten. Och varsågod. Så hoppas jag att ni har lust att komma tillbaka imorgon.